En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Just nu pågår diskussionen om man ska införa ett svenskt CIA, som det kallas. En utrikesunderrättelsemyndighet i Sverige. En civil sådan. Och hittills är det någonting som har legat inom Försvarsmakten, inom militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Det här har väckt en väldig debatt. Förslaget kommer från Carl Bildt och i stort sett alla experter är kritiska. Men vad tycker podden? Välkommen till Höjd beredskap. Jag heter Anders Lindberg.
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi inte här i studion för vi sitter i en cyberrymd. Men med mig idag så har jag Amanda
Wolfstad, Svensk Tidskrift på plats nere från Skåne.
Och Patrik
Oxanen, Tankesmedjan Frivärd.
Och Johan
Intil, Victorin Intil.
lite kort då, vad är då förslaget? Så kan man säga att det kom ju en utredning då från utredaren Carl Bildt. Som då, det har kallats ett svenskt CIA och det kommer väl från början från källor, tror jag, i närheten av utredningen. Så de får skylla sig lite själva när jag kallar dem det. Det är också väldigt kvällstidningsmässigt. Men vad det i sak handlar om, det är ju att införa en civil utrikesunderrättelsemyndighet i Sverige. Och det innebär att man då ska plocka ut det här kontoret för särskild inhämtning, KSI, och en del annat som idag finns i MUST, i Försvarsmakten, till en egen myndighet. Och det som mycket har använts som motiv till att man ska göra den här förändringen, och det är ju den största förändringen av svenskt underrättelsearbete egentligen på väldigt lång tid, det är då att man säger att man hade fel när det gäller, eller man gjorde fel när det gäller att förutsäga den ryska fullskaliga invasionen i Ukraina. Och Carl Bildt har själv då beskrivit det här som ett systemfel. Och att det här systemfelet då ska man göra om eller lösa genom att göra om själva systemet för underrättelser. Det här har då väckt ganska mycket kritik. Om vi tittar på remissinstanserna så har Försvarsmakten då slagit fast att om man flyttar ut det här ur Försvarsmaktens område så måste Försvarsmakten i praktiken dubblera detta. För man måste ha underrättelser för sin operativa verksamhet. Det här är en ganska hård kritik. Om man läser det som ÖB har skickat in så glasklart brukar man inte riktigt uttrycka sig. Så det är en ganska hård kritik. Vi har också Lunds universitet som då är specialiserade på just underrättelseanalys. Som också är kritiska och egentligen kritiska till hela idén om att upprätta en sån här myndighet. Och det handlar ju då som någon som jag pratade med som beskrev det som att man under utryckning ska organisera om brandkåren. Att samtidigt som vi har det värsta säkerhetsläget sedan andra världskriget så ska man organisera om helt centrala funktioner som man behöver för att kunna hantera det här läget, så att säga undergång. Det senaste som har hänt nu det är att regeringen i förra veckan gav till uppdrag till en särskild utredare, Annika Brännström, som då fick i uppdrag att ta fram ett förslag eller genomföra det här förslaget till 1 januari 2027. Det är alltså lite drygt ett år så ska hela den här verksamheten organiseras om. Oppositionen säger inte så mycket, men det här arbetet, ja, debatten pågår i alla fall. Och allt fler upptäcker ju att det här håller på att hända, så att vi ser allt fler opinionstexter runt om i landet. Senast såg jag Göteborgs-Postens ledarsida, Per Gudmundsson där var ute, och det är flera andra ledarsidor som har varit ute och kritiserat detta. Så det pågår en debatt om det, där alla utom partierna då deltar. Men det var väl en, jag vet inte, är det någon som vill rätta någonting i min beskrivning? Det brukar alltid någon vilja göra. Nej, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Johan vill rätta min beskrivning.
Nej, jag ska bara komplettera och också att både för att Säpo har invänt mot begreppet nationell underrättelsechef, som då skulle vara en dubbelbefattning för den som skulle bli chef för nya myndigheten. Dels myndighetschef och dels en titel som nationell underrättelsechef att koordinera och samordna.
Ja, där kan man väl säga att jag har inte hittat någon som har varit positiv till den där nationella underrättelsechefen. Men det kanske finns någon som inte har gett sig till kännen. Den kan i så fall mejla podden, jag vet inte. Men om vi börjar liksom i den första ändan, problembilden här. Hade man fel, Johan? Vad var det som hände egentligen?
Man hade väl 1-1 i det där, tror jag. Det är mycket att säga om det här. Om vi börjar med förra Mikael Bydén skrev i den NATO-antologi som gavs ut för någon månad sedan att, och det var lite överraskande att han berättade detta, att just vid en dragning för regeringen i januari slog fast att Ryssland har full militär handlingsfrihet inklusive stor invasion. Så att kapaciteten fanns på plats, det visste alla om. Sen verkar det som att man då valde fel tyngdpunkt på huruvida det var det troligaste alternativet eller inte, utan man sa då väl att det var det troligaste alternativet att man inte skulle invadera, och att man vidmakthöll den uppfattningen ganska långt in i det här skeendet. Å andra sidan så var man då tydlig på att det här är en för stor munsbit för Ryssland. Och det påverkar ju i sin tur vår beredvillighet att skänka vapen och sådana saker i krigets inledning.
Men om du tänker på att man hade inte rätt, om man säger så, fullt ut. Och om jag förstår varför man inte hade rätt när jag har pratat med folk, så är beskrivningen att man visste liksom vad som hände, och det kunde ju alla se, det var ju liksom i tidningar och sådär. Men man gjorde tolkningen att men det här kommer Ryssland inte att klara med de resurser de har. Så därför är det mindre troligt med en invasion. Har jag förstått rätt då?
Ja, men ungefär. Vi skulle kunna gå på en liten promenad här med en analyschef vid MUST. Som tillsammans med en kollega går bort till den amerikanska representationen och träffar amerikanska underrättelserepresentanter. Och vi vet ju alla att USA var jättetydliga med vad som skulle ske, även om man inte var fullständigt övertygade och 100% säkra förrän på söndagen innan invasionen skedde, enligt Carl Bildts egen bok. Så man träffar CIA i det här fallet, säger vi, och får då ta del av olika underrättelser. Och man förstår då när man sitter där och pratar om att visst, det här är en hel del signalspaning, men det är också mänskliga källor. Det verkar som amerikanerna har någon väldigt, minst en, kanske till och med flera centralt placerade källor som skulle kunna ha inblick i det här. Det är bara att amerikanerna skriver om rapporterna så att det inte framgår att det är människor som har lämnat rapporterna, utan man för det till andra medel, så som exempelvis ett uppsnappat radiomeddelande eller vad det kan vara från till. Så man går därifrån med det här. Amerikanerna är jättetydliga hur det här har fungerat. Man diskuterar sinsemellan det man har hört och sett. Man drar sig till minnes att USA och Storbritannien, som också är lika övertygade, hade våldsamt fel förra året när Afghanistan föll. Så att det förtroendet är lite naggat i kanten. Samtidigt som man då har en väldigt stor respekt för den amerikanska, framförallt den amerikanska underrättelsekapaciteten.
Sen kommer man tillbaka. Då nämnde du inte Irak och massförstörelsevapen.
Nej, då var inte de här analytikerna i gamet. De började efter 2003.
Du menar att de är historielösa?
Nej, det är inte. Men de har inte det lika påtagligt. Men däremot så visste de vad som hände när Afghanistan föll. Det var de drabbade av själva, så att säga. De kommer tillbaks till kontoret. De skiljs åt. Analyschefen ser att det sitter en tjänsteman från kontoret för särskild inhämtning och väntar utanför dörren. Så de går in på kontoret och sen så pratar man om vad har nu kontoret för särskild inhämtning att rapportera. Och då säger den tjänstemannen där att nej, vi har bara andrahandsinformation. Det här är så garderat så vi kommer inte åt det. Vi har olika andrahandskällor som säger både ja, de kommer invadera, och sådana som säger nej, de kommer inte göra det. Det är bara ett sätt för Putin att tvinga till sig eftergifter från ukrainsk sida och från västsida. Så det ger ju inte någon verifiering. Man sätter sig ner och tittar i ett underrättelserapporteringssystem. Där finns det rapporter från FRA. FRA har pinpointat ut många ryska förband. Man har en ganska klar uppfattning i detalj var de finns, vad de gör, vilken stridsberedskap de har och så vidare. Men det finns ingen som kan tala om vad tänker Putin. Så det finns ingen verifiering där heller. Och bildunderrättelsesidan, ja, de kan ju visa massor med högupplösta bilder på var de ryska förbanden finns och hur de grupperar. Och det stämmer väl överens med det som FRA rapporterar. Men det ger ingen vägledning till huruvida Putin har fattat något beslut eller inte. Så om man går ut, den här analyschefen går då och sätter sig i ett mötesrum. För där kommer en annan analytiker tillbaka från en resa till Bryssel. De har besökt EUs resurser, både det som kallas för Situation Center och det som är då militära staben där underrättelsesidan sitter i EU. Man har också varit hos NATO och samverkat där. Och då är saken likadant. Amerikanerna och britterna är väldigt tydliga i NATO på vad de tycker kommer hända, medan makter som Frankrike och Tyskland säger att det här nej, det är inte, det är mera ett spel för galleriet det här, det är mera tvång det är frågan om, det är tyskarnas och fransmännens, såväl på den militära som den civila sidan väldigt tydliga med att det är deras bedömning. Så det är inte heller så mycket vägledning att verifiera de amerikanska uppgifterna. Så då får man då göra ett slutligt varv och då pratar man med sina militära bearbetare och då säger de att det här är en för stor munsbit. Titta här, och sen går man igenom de ryska förbanden. Man har en tydlig man har en tydlig bild av var de står som sagt och räknar på anfallshastigheter, styrkeinförelser. Här finns det ett litet problem och det är ju att man har ju inte uppgift att samla underrättelser mot Ukraina på det sättet som man tittar på exempelvis på Ryssland och Kina. Så det är lite svårt att värdera hur väl kan då ukrainarna stå emot en sån här invasion. Men det överraskningsmomentet är ju borta för rysk del och därför så faller man då ner från den militära bedömningen att nej, det här kommer inte att gå, det här räcker inte till, det är för kraftsplittrat och man kommer inte klara det att ta fram till Dnepr som man bedömer är ett anfallsmål då. Alltså floden som skär Ukraina från norr till söder. Och då landar man in då sitter man och räknar upp och radar upp de här sakerna. Då har man å ena sidan viktiga partner som USA och Storbritannien som säger de kommer att invadera. Och sen kan man konstatera vi kan inte verifiera det själva för egen maskin och vi gör en egen militär bedömning. Att de kommer inte klara av det här och det borde den ryska militärapparaten se också. Ungefär så.
Och när man sitter i det läget...
Jag vill flika till en sak som är viktig här i helheten. Och det är ju då vad amerikanerna och britterna gjorde där innan det fullskaliga angreppet. Det var ju att de använde underrättelseinformation för att försöka påverka Ryssland att inte genomföra angreppet genom att säga att vi vet att ni tänker angripa. Vi har sett det här. Det är ingen överraskning. Mm. Så de gjorde det som kallas för intelligence disclosure. Att använda underrättelsematerialet för att påverka. Och man gjorde det väl medveten om att om Ryssland skulle ändra sig, om Putin skulle ändra sig, då skulle man ju tappa ytterligare i förtroende i sina bedömningar. Men man gjorde då ändå bedömningen att det var värt den kostnaden ifall man skulle ha fått Putin att inte genomföra det här. Och att den effekt man uppnådde genom att gå ut och göra på det här sättet, det var en mycket kortare startsträcka för beslutsfattare i USA och Storbritannien men också i övriga världen att förstå vad är det som händer. Och därigenom då kom det snabbare beslut om att stödja Ukraina. Det blev en helt annan reaktion i omvärlden 2022 jämfört med 2014. Så bara för att förstå, vad var det som hände där från brittisk och amerikansk sida?
Mm. Ja, men det är alldeles riktigt det som Patrik säger. Och det innebär alltså att när analyschefen då blir inkallad till chefen Must som säger vad ska jag säga till regeringen? Då kommer analyschefen säga att det är nog mer troligt att de inte anfaller.
Men om man tar den här liksom, för nu har vi gått igenom analyschefen på Must och han sitter där på sitt kontor och inser att vi kan inte verifiera de uppgifter vi sitter med här. De uppgifterna var ju dock publicerade i varenda tidning. Mm. Washington Post hade på sin första sida att det här skulle hända. Mm. För de som lyssnade på våran podcast noterade att vi tvingade Oscar Jonsson, som ju är en ledande militär analytiker, ofta framträdde i media, att gissa på vilket datum invasionen skulle hända. Han gissade fel för övrigt. Men alltså, det var ju inte någon hemlighet. Det var ju helt uppenbart att detta hände. Så, och det är där liksom jag tänker att Bildt säger att det är ett systemfel. Varför kommer man inte fram till det som ändå är så uppenbart?
Fast det är ju inte så. Jag menar, man gjorde en invasion den 6 juni 1944 i Normandie. Och det beslutet fattades ju sent på kvällen den 4 juni. Att man skulle genomföra invasionen där och då.
Nu så pratar du om D-Day.
D-Day 1944, andra världskriget. Utan, alltså, grejen är ju att den här frågan huruvida de ska anfalla eller inte. Man backar bandet ett år tillbaka i tiden så hade Ryssland gjort en annan uppladdning, om ni kommer ihåg det, på våren 2021. Där man sen då lämnade material och de här bitarna. Så det fanns ju en invasionsrisk även 2021 då ingenting hände. Men min poäng här är att när det gäller då invasionsrisken, eller att det blir en invasion, den frågan, den är liksom egentligen... Det är inte den bästa underrättelsefrågan, om man säger så. Därför att du ska ha en politik för det fall att de invaderar som det fall att de inte invaderar. Och det är inte så svårt att ta fram den politiken egentligen. Vi har liksom, vi pratar vår klimatfrågan, miljökatastrofer. Vi förbereder oss för sånt fast det är väldigt osannolikt att det inträffar exempelvis någonting vid ett kärnkraftverk. Så har vi redan fattat ett beslut om att vi ska inrätta och vi ska göra de här sakerna A, B, C, D, E, F, G, H. Och det är likadant här. Utan den viktiga frågan är ju hur kommer det att gå? Hur kan vi stärka
Ukraina? Får jag tillägga kort där också. Mm. 2021-uppbyggnaden så var det ju ingen som gjorde bedömningen att det var nära förestående. Det sågs ju som en del i en uppbyggnad. Och den uppbyggnaden fortsatte ju.
Det fanns de som varnade för invasion då också.
Ja, men då var det ju i en annan skala i östra Ukraina. Inte det vi sen såg. Jag vill liksom markera att det är skillnad på vilken uppbyggnad du hade. 21 var ju förutsättningen för att kunna göra den här uppbyggnaden till 22. Men sen i avdelningen varningar så kunde man ju redan då slutet av 21 se att det drog ihop sig. Jag skrev en kolumn i Svenska Dagbladet i december 21 då jag varnade för att det här var på väg att hända. Och det var ju utifrån hur det då började pratas om det här och hur bilden stegvis blev tydligare.
Men får jag fråga en sak som är lite viktig för Bildts analys här? För Bildts analys är ju att det som Johan berättar nu är ju ett uttryck för ett systemfel. Om det här nu hade varit en civil underrättelsetjänst istället, hade analyschefen tänkt på något annat sätt då?
Nej, det hade ju
finns
varit
det analyschefer samma... runt om i Europa som har gjort... Alltså, om det är ett systemfel så bygger man, då säger man ju att det är organisationen som är problemet. Nej, men det, jämför med andra länder i Europa.
Ja, alltså, det var ju amerikanerna och britterna som var tydliga med detta. De andra länderna, och jag tog ju upp det här i min lilla rundvandring, både tyskar och fransmän, även på den civila sidan, hade ju uppfattningen att de inte skulle det. Och det är ju länder som har större underrättelsetjänster än vad vi har. Den tyska underrättelsechefen, det var ju till och med så långt så att han befann sig ju, Bruno Kahl, han befann sig ju i Kiev när ryssarna anföll. Så på den foten stod tyska underrättelsetjänsten, som är ju en av de förebilder som Bildt har i sin utredning. Så man fick ju evakuera honom med hjälp av tyska specialförband under kriget i Kiev. Så att det har ju liksom ingen påverkan egentligen, utan...
Så vad menar Bildt med är att det är ett systemfel?
Det får du nog fråga Bildt om, tror jag.
Amanda skrattar.
Ja, men det är väl det som är liksom... Det finns brister inom detta. Alltså det är klart att det var ett problem att det var den här de här slutsatserna som drogs och det var den här liksom informationen som vidarebefordras. Hur det jag ser den var, liksom vem som feltolkade vad, det kan vi ju diskutera. Men det finns ju ingenting som tyder på att några av de eventuella brister som finns i användbarhet eller kommunikation eller samarbetsmöjligheter eller vad det nu är skulle bli bättre av att man i det här läget omorganiserar allting, slänger ut en hel del resurser med badvattnet i princip, skapar merarbete, dubbelarbete, ytterligare personalbrist istället för att arbeta på de problem som eventuellt finns i de strukturer som redan existerar. Och det är också så intressant att utredningen hade ju inte ens till uppgift att titta på andra lösningar. Utredningen hade ju till uppgift att titta på en ny myndighet snarare att fundera på hur man eventuellt skulle kunna korrigera detta i existerande strukturer. Och det är en sån märklig premiss i den situation vi befinner oss i. Jag har många fler funderingar om hur vidare det här egentligen är smart. Men liksom tajmingen är ju någonstans bärande. Det här hade... Jag hade ju inte tyckt att det här var en bra idé ens under rådande fred nödvändigtvis. Men det är ju definitivt ingen bra idé att göra det här nu och under så kort tid. Och inte minst med den problematik som Försvarsmakten och ÖB pekade på så tydligt, att många av de funktionerna som nu ska brytas ur Försvarsmakten för att flyttas över till den civila sidan måste dupliceras i Försvarsmakten, och vi har inte folk till det. Det finns inte människor att liksom bemanna upp de här dubbla kapaciteterna. Så att jag har lite svårt att förstå. Även om man pekar på att det här är ett problem och det här har inte funkat, så just det, vad är det här systemfelet och hur skulle vi, varför kan vi inte lösa det i det system som finns istället för att skapa en helt ny myndighet och göra allt det här extraarbetet?
Patrik?
Nej, men vi kan väl försöka dela upp diskussionen i olika delar, tajmingen.
Men kan vi inte börja med problembeskrivningen? Ja, för jag tänkte att vi kan gå in på själva lösningen sen, men först så tänker jag bara, alltså, för jag upplever nämligen ett problem här. Jag upplever att problembeskrivningen inte riktigt har med lösningen att göra. Det är det som är mitt problem. Det är där jag försöker borra i vad det är som... Hur hänger liksom beskrivningen? Must hade fel om att man invaderade Ukraina vid den här dagen på det här sättet ihop med att bygga ett svenskt CIA. Alltså, det är det här jag inte riktigt är med. Så det är det jag vill borra i lite bara.
Ja, men det får du fråga Carl Bildt om.
För det är en ganska men, liberal men, fråga.
Men det jag tänkte komma till då på problembeskrivning. Vad vi står inför är ju en ny geopolitisk verklighet. Och den geopolitiska verkligheten är ju mycket mer komplex. Tittar vi på var den militära underrättelsetjänsten kommer ifrån, så handlar det om att bedöma invasionshot från Sovjetunionen för att då vi ska trycka på larmklockan och börja mobilisera i tid. Det här är liksom en oerhört mycket mer dynamisk och komplex värld vi är inne i, med en lång rad olika sårbarheter och utmaningar som är mycket mer civila i sin karaktär. Vi har pratat hybridkrig här väldigt mycket, ekonomiska beroenden och annat. Till det så har vi en oerhört snabb teknikutveckling. Det är en sån teknikutveckling som inte myndigheter i befintlig struktur klarar riktigt av att takta. Och där behöver det liksom också ett omtag. Så jag ser att det finns ett behov för en civil underrättelsetjänst. Sen kan vi diskutera genomförandet. Men jag ser absolut behovet.
Vi kommer till genomförandet strax. Jag vill först börja med själva liksom frågeställningen här. Behövs detta? Amanda, nu räcker alla upp handen här, så att Amanda börjar med.
Ja, men det här är ju också ett återkommande, det Patrik berör om liksom den här breda liksom hotbilden och paletten av hotbilder. Det är ju kanske också ett av de största feltänken i grundpremissen för detta, om man bortser från tajmingen och att det inte finns personal för att bemanna något av detta. Det är ju just idén att man skulle kunna skilja på liksom civila hot och militära hot, att man skulle kunna särskilja den civila liksom analysförmågan från det militära. Därför att är det någonting vi har sett de senaste åren, så är ju att den hotbildspalett som liksom drabbar Sverige går ju hela vägen från civila hot och militära och tillbaka. Och att då sitta med två olika underrättelsetjänster som ska titta på olika dimensioner av detta, och om vi ska titta på utländska exempel förmodligen inte prata tillräckligt med varandra. Det här är ju en av de största bristerna i många andra länders underrättelsetjänster. Att man har en civil del och en militär del som sitter och håller på sina bitar och inte samarbetar. Så har ju ett otal större attacker och säkerhetshot missats. Det är ju ett liksom klassiskt exempel när man studerar underrättelsemisslyckanden. Så att tro att man kan separera de här delarna överhuvudtaget och varför man skulle vilja göra dem, det är också någon slags obegripligt. Det är svårt att förstå grundpremissen i detta. Vill man ha en bättre samarbete och en bättre kommunikation med den militära underrättelsetjänsten? Absolut, det kan man ju förstå. Men kommer det bli bättre för att man försöker åtskilja de här två väldigt tätt sammankopplade grenarna?
Johan?
Ja, jag är på samma tema där som Amanda. Det är ju naturligtvis så att MUST kommer från den militära sidan förstås. Men har ju de senaste 20 åren arbetat med hybridfrågor som icke sällan har en militärt ursprung. Alltså det är militära, övervägande militära strukturer som styr cyberangrepp mot Sverige, som styr påverkansoperationer mot Sverige, för att ta ett par exempel, som gör, precis som Amanda så föredömligt påpekar, att det går inte att skilja de här sakerna åt. Och där har vi redan en lösning faktiskt.
Patrik?
Ja, jag vet inte vad jag ska tillägga mer. Vi närmar oss det här ämnet från olika perspektiv.
Ja, nej, men det gör ni verkligen. Men då går vi vidare in i själva förslagen. För att jag, om jag får komma med en personlig reflektion, så jag har ju också jobbat på UD, så det här är ju inte en ny fråga att liksom man diskuterar att underrättelsetjänsten och kanske civila UD-tjänstemän kanske inte är liksom de mest kompatibla när det gäller liksom att beställa saker och leverera saker. Så om UD-tjänstemannen som liksom har en magister i spanska och jobbat på ambassaden i Bogotá kommer hem och ska sitta där och göra liksom en beställning, och så i andra änden så sitter en person som hade sitt livs bästa ögonblick när den gjorde lumpen på K3 och därför vill jobba kvar i Försvarsmakten, prata flytande ryska och är liksom militär i sitt tänkande, så ska de prata med varann. Det känns som att liksom, ja, Xavier och Lina då i det här fallet, de kommer att få problem i sin kommunikation, och det är liksom rätt givet att det är så. Så att det här är inte nytt. Att man har liksom knepighet i beställning och knepighet i leverans. Det är någonting som har funnits tidigare. Men vad jag funderar på i detta, och det var därför jag tog början just med problembeskrivningen, det är, jag köper problembeskrivningen att det här var att Västeuropa gick bort sig med undantag av Storbritannien och att Sverige var en del av det. Men jag har väldigt svårt att se hur organisationsformen är det som är avgörande, eftersom olika länder med olika organisationsform, civilt, militärt, olika blandningar, gick bort sig allihopa. Medan USA och Storbritannien med sina väsentligt mycket större resurser och erfarenhet lyckades. Så att jag har liksom lite svårt att se hur problembeskrivningen och sen lösningen. Så det känns som att lösningen kommer från flera olika problembeskrivningar. Att det kanske är det här exemplet som jag tog med kommunikationen kan vara en del till exempel. Ja, det är bara en personlig reflektion att jag är inte säker på att den problembeskrivning jag har fått faktiskt är det problem som jag tror att det här kanske var i säck lite längre än vad det här.
Där har du pekar ju på ett grundläggande problem för alla världens underrättelsetjänster och deras uppdragsgivare i form av regeringar och statschefer och så vidare, som är just kommunikationen. Bildt har ju ett väldigt tydligt underrättelsekonsumentperspektiv på det här. Och det är ju konsumenten, det är ju beslutsfattaren som måste artikulera vad man behöver veta. Men sen så är det ju så då att bygga den här iPhonen, det är det som Bildt ägnar sig åt. Alltså att hur ska det här göras? Och det är där man går fel i så fall. Att ha synpunkter på exakt hur ska den här korven sammansättas egentligen.
Men på ett sätt så känner jag att man har försökt lite göra samma korv när man gjorde nationell säkerhetsrådgivare. Att det är samma korv man är inne på. Att man vill centralisera, man vill få större kontroll från statsrådsberedning, från utrikesdepartementet, från regeringskansliet så att säga. Mm. Och det får man genom att lägga myndigheter direkt under regeringskansliet. Eller i regeringskansliet, som om man tittar på den nationella säkerhetsrådgivaren som funktion. Att det här är liksom en del, alltså det svenska CIA då, som jag envetet fortsätter kalla det, blir liksom en del i samma utveckling. Som,
ja, det är en maktkoncentration.
Ja, en maktkoncentration, och att det är en Henrik Lander-holmifiering kan man säga av det hela då. Så det är det vi har sett hittills. Och då kan jag bara, innan vi går in på detaljerna, men när jag tittar på liksom effekten av den reformen, så har den ju haft två väldigt tydliga effekter. Dels så blev alla sura i hela systemet, så systemet gick liksom i baklås. Verkar det ju ha gjort ganska tydligt om man lyssnar på folk.
Men och det systemet andra är, att, är alltid surt för att man skyddar
interna
maktpositioner.
Nej,
interna
det kan man leva med ibland. Ja, men det kan man leva med ibland. Ibland blir tjänstemän sura för att folk tog deras jobb och sånt där. Men sen finns det en annan dimension i det, och det är att så fort det gick åt fanders så fick statsministern det rakt i ansiktet. Därför att när saker finns på regeringskansliet eller direkt under en minister, då får ju den rakt i ansiktet. Som det är just nu så är ju Must liksom lite nedtryckt någon annanstans. Och det, jag vet inte hur ni tänker om det. Liksom, är det klokt att göra den typen av centralisering? Och det finns ju skäl till det, precis som Patrik påpekar, alla blir sura när man ändrar saker. Men det finns också skäl emot, till exempel det som jag säger, att då blir det ju också, alltså det blir ju så statsministerns problem direkt.
Ja, men det blir ju lite lustigt egentligen att den Must är ju inte en egen myndighet. Det är ju en del av Försvarsmakten. Så det är ju snarare parallellen till FRA. Som du ska dra som myndighet.
Ja, nej, men det är en av exemplen som finns här. Och där säger man ju också tydligt att Must är ju inte bara Försvarsmaktens resurs. Det är ju hela beslutssystemets resurs. Liksom. Så är det ju.
Nej, men det finns ju två risker med detta. Det ena är ju naturligtvis att problemen hamnar direkt i statsministerns knä, vilket är liksom osäkert om man har tänkt den tanken till slut riktigt. Det andra problemet är ju risken för politisk styrning. Och det finns ju hiskeligt många dimensioner i det. Det ena är ju liksom att önsketänkande och liksom tydliga önskningar om resultat påverkar själva underrättelsearbetet. Det har vi ju sett ett otal exempel på internationellt, inte minst Irak naturligtvis. Där ju liksom närheten till makten och också någon slags superchef som är liksom med som kommer, som kanske har ett tydligare politiskt utnämnande än någon som kommer inifrån myndigheten och gått den långa vägen, och också har kanske en närmare relation till regeringen än vad man har till myndigheten, att det kan påverka arbetet. Det är svårt som människa att helt bortse från sina karriärambitioner om man kommer från det hållet. Men också om man ska få vara lite svartsynt, vi vet ju inte vilka som blir nästa regering. Vi vet definitivt inte vilka som blir nästa regering. Det finns ju också en inbyggd fara i en ökad direkt politisk kontroll. Jag menar, nu har ju naturligtvis, politiken är ju uppdragsgivare, regeringen är ju uppdragsgivare till de här myndigheterna oavsett hur vi liksom ser på det, och så ska det ju naturligtvis vara. Det är ju liksom inga fria aktörer som seglar runt ute i myndighetssverige, det bör i alla fall inte vara det. Men ju närmare man knyter den här formen av kapacitet och myndighet gentemot makten, vi ser ju vad som händer i USA just nu, inte minst med FBI till exempel. Och där har vi ju haft en lång historik av presidenter från båda sidor skranket som har ökat sin möjlighet att styra med exekutiva order, som har knutit myndigheterna närmare till sig därför att det har betraktats som praktiskt och liksom enda möjligheten att få någonting gjort när man har haft en split chamber och därmed inte egen majoritet i de lagstiftande organen. Och nu håller detta på att ta en ända med förskräckelse. Och det är ju ändå någonting man måste ha i åtanke. Sverige har ju också haft sina övervaknings- och underrättelseskandaler, exempelvis IB-affären.
Att vi kan döpa det till IB.
det är ju, om man ser i utredningen, liksom den fortsatta planeringen av hur detta ska utvecklas och Säpo ska integreras under detta och så vidare, det är ju UB, IB i kubik. Och det borde man ju ta någon form av lärdomar av. Men det är en risk att ha den typen av makt så nära centraliserad den liksom regerande makten. Och vi vet faktiskt inte hur den regerande makten kommer se ut i Sverige om 10, 15, 20 år. Därför att den här regeringen så småningom försvinner, så kommer den här myndighetsstrukturen finnas kvar. Och det måste man ha i åtanke när man jobbar med den här typen av frågor.
Men om vi tittar lite på det förslaget som nu faktiskt ju har gått över från en utredningsfas till i alla fall en genomförande fas. Och sen får vi väl se hur lång tid det leder och det finns trögheter i systemet och så vidare. Men till 1 januari, vad tänker ni om tidsplanen? Alltså förlåt, till 1 januari 2027.
Får jag lägga till en grej till mitt resonemang där som jag missade? Jo, det handlar ju inte bara om liksom direkt övervakning av om våra medborgare. Det är ju förmodligen inget nästa regering kommer ägna sig åt heller. Vi är ju liksom inte riktigt där. Men man vet aldrig vad som händer. Men vad som kan hända med relativt kort varsel, som vi ju ser överallt i Europa just nu, det är ju att man skulle kunna få en regering, en majoritet som har en helt annan syn på vilka som är och bör vara våra allierade. En annan syn på Ukraina, en annan syn på NATO, en annan syn på om det är liksom Ungern eller Tyskland vi står närmast. Det måste man också komma ihåg.
Men om vi tar tidsplanen, för den är lite, den är ju intressant. Ja,
ska vi inte ta tajmingen först då?
Okej, okay, tajmingen och tidsplanen tänker jag hänger ihop lite.
Men, ja, nej, men tajmingen är ju genomförande. Ja, eller liksom tidsplanen är genomförande. Nej, men
jag ger dig ordet så löser jag det på det sättet.
Ja, det var på ett elegant sätt att göra det på. Nej, men det är ju så här att vi kommer ju ha stöket minst 15 år framåt i världen. Ska man försöka göra kapacitetsökningar så är det väl bra att göra dem nu. Det kommer inte finnas ett perfekt läge under överskådlig tid. Sen vet ingen av oss hur snabbt det går åt helvete. Så det är ett risktagande.
Nu vill jag påminna. Vi låter Johan få frågan, men jag måste bara få utveckla lite vad du säger. För att nu säger du att tidsplanen i själva verket är ett wind of opportunity. Det är nu vi Nej. Kan ändra sig för ryssarna är upptagna, eller?
Nej, jag säger inte att det finns något wind of opportunity. Jag säger bara att det finns wind of doom. And despair. Men vi får ju också då om...
Fast innebörden är det, ryssarna är upptagna i Ukraina, nu har vi chansen.
Ja, jag skulle uttrycka det så här. Och det här är ju huruvida man tror att det här kan bli en kapacitetsökning eller inte. Men om man tror att det kan innebära en kapacitetsökning, då vill du ju genomföra det så fort du kan. Därför att effekterna av att inte genomföra den kommer ju att bli negativa större ju längre tid det går. Så där har du ju ett resonemang till varför göra det nu. Men, Johan.
Jag vill ju påminna Patrik om att i andra sammanhang så har ju Patrik helt rätt, tycker jag, varnat för att det här kan, läget i vår absoluta närhet kan ändra sig väldigt mycket fortare än vad vi har tänkt oss.
Absolut.
Så att jag tror inte att vi har den här tiden som jag då inte tror håller, tidsplanen. För det man ska göra då, eller om man då läser mellan raderna, det står ju inte helt i klartext, även om det står att man ska flytta KSI, men man pratar ju också om att flytta den kapaciteten man har för öppna källor, och också, även om det är ännu mer inlindat, att man ska då flytta bildunderrättelsekapaciteten. Så man flyttar alltså kontor och avdelningar ur MUST till den här nya myndigheten, och då ska man liksom sätta samman myndigheten. Det kommer ta tid, både personellt, infrastrukturellt med mera. Och sen är det ju inte säkert att man får med sig alla till den här myndigheten. Jag ser, Amanda har ju vidit och vänt på det här och tagit upp det här med personal också. Att det ponerar att man får med sig drygt hälften. För en del väljer att stanna därför att man vet att ÖB tänker bygga upp en motsvarande funktion för sina militärstrategiska och operativa behov. Och sen är det så väljer jag att gå ut i det privata näringslivet för att man tröttnar på det här helt enkelt. Så då kan vi stå med två stycken obemannade organisationer nu och flera år framåt. Samtidigt som det då kommer innebära att resurser från kanske säkerhetspolisen, kanske från FRA flyttar, söker jobb då i den här nya myndigheten för att bemanna upp den, vilket då i sin tur försvagar de här myndigheterna. Så risken är att vi har då alltså obemannade organisationer, för vi har väldigt få människor som jobbar här, och istället för att då försöka öka den kapaciteten, för en del, och du var inne på det Anders, en del av det här är ju kapacitetsproblem. Vi är en liten småstat, vi kan inte tränga in överallt, det är liksom helt omöjligt, det säger sig självt. Framförallt mot en motståndare som är paranoid och som har en väldigt väl utvecklad säkerhetstjänst, så är det inte så lätt att komma åt den här typen av information som anfallsavsikter, som är liksom kanske det mest svåråtkomliga som går att komma åt.
Jag vill stanna kvar i tidplanen lite, för att om det är så att nu är det november 2025, va? Om ett år, lite mindre än ett år, så är det val. Och sen ska det här vara på plats 1 januari 2027. Det är ju samma typ av tidsplan som man jobbade med när det gäller den nationella säkerhetsrådgivaren, att det skulle gå väldigt fort. En erfarenhet som jag tycker man kan dra av den processen var att den inte fungerade särskilt väl. Det gick liksom för fort. Och en av de lösningar man har, om jag har förstått liksom hela den här tankevärlden rätt, det är ju att den här nationella underrättelsechefen som då ska uppstå som myndighetschef här, ska ju också vara någon form av samordningsfunktion som ska samordna övriga underrättelseinformationer som man har. Och då pekar man ju framförallt på Säpo, man pekar på FRA, jag antar att man pekar på Försvarsmakten, om nu Försvarsmakten ska dubblera då den operativa kapaciteten, så sitter väl folk kvar då som är de man egentligen behöver. Det här måste ju totalt krocka med ansvarsprincipen, det måste totalt krocka med svensk förvaltningstradition. De berörda myndigheterna har, precis som Johan har sagt nej, de tycker inte om den här lösningen. Vad tror ni om detta? Patrik är väl mest positiv till den här lösningen i podden, så Patrik får försvara den nationella underrättelsechefen nu.
Nej, det tänker jag inte göra. Jag konstaterar att det går att samordna inom ramen för nationellt säkerhetsråd idag, enligt, borde ju göra det. Så att den här dubbelfunktionen...
Formellt gör det ju det idag.
Ja, så den här dubbelfunktionen ser jag ingen... Jag har inte förstått behovet där, att göra det på det sättet. Sen genomförandet och överflyttande, jag delar naturligtvis Johans oro vad konsekvenserna kan bli att man flyttar funktionerna i det här läget. Men jag ska också påminna om att det är inte säkert att alla upplever att status quo är en tillfredsställande lösning i det här heller. Men ska man göra det här på ett mer ett lugnare sätt inom ramen för tidsplanen, då börjar man ju bygga upp en funktionalitet som adderar och inte som plockar över och stökar. Så det är ju det jag kanske helst skulle vilja se hända här. Så att den myndighet som kommer igång inte har plockat några betydande resurser eller flyttat över saker från befintliga strukturer, och att man då kan växla upp verksamheten. Sen kan man då se över hur ska man finjustera det när det rullar.
Men varför menar du att det inte kan ske inom ramen för den nuvarande organisationen? Varför är liksom lösningen en omorganisation?
Nej, men därför att det handlar om både teknikutvecklingen och perspektiv. Och det kräver en ny tid, kräver en ny metodik.
Varför kan inte de som gör det idag göra det imorgon också? Varför måste det organiseras om just?
Nej, det jag säger här är att vi behöver addera. Och jag gör inte bedömningen att det här riktigt funkar att göra inom befintliga ramar. Så att vi behöver addera det här utifrån den hotbild och den komplexitet vi är inne i.
Johan?
Ja, jag menar att Patrik har fel där, för att det finns avancerat användande av teknik. Det är bara att vi vanliga människor vet inte riktigt om det, hur det går till. Ta exempelvis en organisation som FRA. De inte ligger på framkant i teknik. Det är liksom, de skulle inte finnas om de inte var oerhört framstående på teknik. Och det finns funktioner på Must som också är väl framme i att integrera olika typer av databaser och liknande saker för att få fram mervärde i den typen av information som redan finns. Connecting the dots och liknande saker, lager på lager.
Ja, och det kanske inte handlar om att ligga väl framme, utan det kanske handlar om att ligga ännu längre fram.
Amanda?
Nej, jag har bara svårt att se hur det här adderandet ska gå till. Det är klart att det måste utvecklas och så vidare. Jag delar ju Johans bild att detta kan göras i befintliga strukturer. Och också att den här utredningen var tämligen ogin när man redogjorde för existerande strukturer och metodik, där man liksom insinuerade att man inte jobbar med OSINT till exempel inom militära
undersökningar. Och OSINT betyder?
Open Source Intelligence, alltså öppna källor, vilket man ju naturligtvis gör. Så att det var mycket som var märkligt där, men det här med att addera, var ska man hitta den här kompetensen att addera? Därför att de underrättelseorgan vi redan har ju svårt att rekrytera och lider ju redan av personalbrist. Det är ju därför jag är så orolig för var ska de här människorna komma ifrån. Även om man hade dragit igång en stor drive bara för att rekrytera personal till extremt så styrelse, så hade det varit svårt. Därför att goda underrättelseanalytiker med liksom korrekt bakgrund och korrekt kunskap är ingenting som växer på träd. Och det finns bara så många liksom genvägar man kan ta i en sån här process och fortfarande garantera god underrättelse och säkerhet i systemet. Så att jag har svårt att förstå var de här människorna ska komma ifrån på så oerhört kort tid till 1 januari 2027. Utan att man ska lamstå, som Johan beskriver. Utan att man ska sluta med att man har ett antal olika organisationer och myndigheter som alla är liksom förlamade för att halva personalstyrkan är någon annanstans.
Får jag slänga in en tredje komplexitet i detta som jag tycker är intressant? Och det är ju skrivningar som finns i utredningen. Jag har skrivit om detta i Aftonbladet och det har blivit en del diskussion om det. Och jag noterar också att det finns en debatt på lite fler håll kring just att upphandling av olika former av alltså olika former av privata aktörer som håller på med underrättelse. Och det finns ju liksom skrivningar på ett par ställen i utredningen om att det här är någonting som är viktigt och som man ska prioritera att göra. Och sen står det inte riktigt vem man ska handla upp av. Det som alla väl tror är väl att det handlar ju om den motsvarande Palantir, alltså Peter Thiels underrättelseplattform, och eller liknande, alltså motsvarande organisationer. Att Peter Thiel blir intressant är också för att det kom ett avslöjande i veckan från ETC om att polisen har börjat använda den här typen, eller hans, alltså Palantirs teknik. Och det här är ju någonting då som aktivt uppmuntras om man läser utredningen. Sen så står det liksom inte i klartext vad man menar, men det ligger i farans riktning. Det är också så att det här är väldigt bra plattformar. Det är plattformar som tillför någonting som är världsledande. Så att det är ju lätt att se att det, liksom, det är någonting man vill lyfta in. Jag upplever personligen ett problem med detta, som ju är att vi inte riktigt vet vart den här typen av bolag och Peter Thiel som riskkapitalister tar vägen. Alltså, är de för Ukraina nästa vecka? Vi vet att Trump har varit väldigt svår när det kommer till vapen, till exempel. Stoppa underrättelser på olika sätt och sådär när det gäller i Ukraina. Tittar vi att vi blir helt beroende av den typen av plattformar framöver, kommer motsvarande sådär problematik att vara någonting som drabbar oss? Att de här plattformarna, visst, de är jättebra så länge den amerikanska statsledningen håller med om vilka motiv som vi har. Men att i den sekunden sker en politisk konflikt, kan vara om Grönland, kan vara om handelsvaror, kan vara något annat, ingen aning. Ja, då blir det problem. Och därför undrar jag, liksom, hur ser ni lite på det där, den frågan?
Alltså, jag ska ju gå strax. Det är ett dilemma det här. Det är precis som du säger, att det finns ju mycket väl utvecklad teknologi kring det här. Problemet med det är att de allra flesta företagen är inte svenska. utan de är då företrädesvis amerikanska. Och du pekar på exempelvis Palantir, och de har bra system och så. Utan det viktiga här tror jag, det är ju att man inte gör sig... Att man är A, medveten om att man har liksom ett förhållande mellan principal och agent. Och ju mer agenten genomför, desto närmare kommer man liksom rikets kärna egentligen. Och då är det väldigt viktigt bara att klarlägga så att man inte finns överallt. Så det tror jag att någon måste sätta sig och titta på.
Det var nästan helt obegripligt. Kan du...
Om du har alltså ett privat bolag som utför en massa arbeten att samla...
De tar in
en massa data och sånt. Det innebär att de lär sig ju väldigt mycket av vad de svenska behoven är. Och då lär man sig också vad de liksom... Ja, man lär sig väldigt mycket om Sverige helt enkelt, och den svenska beslutsfattningen och dess innersta kärna. För det här är ju viktiga centrala statsledningsfrågor vi pratar om, och de kan ju vara väldigt detaljerade. Och det är inte bara att de kanske, det är inte säkert att de får se själva frågan, men de kan se metadatan som samlas. Och då menar jag att då det är viktigt bara att man har, någon måste ha en överblick. Och det här kanske inte är försvaret som ska ha överblicken, det kanske är säkerhetspolisen som ska ha överblicken på vilka myndigheter använder samma system. För därför att Bildt pratar ju sin utredning om att man ska liksom samordna det här, och man ska inte köpa upp från olika håll, och det är ju ekonomiskt rationellt förstås. Men om man överdriver det här och blir alldeles för centraliserad av alldeles för beroende av ett par stycken specifika leverantörer också som finns överallt i stadskärnan, då har man en annan risk som man måste väga den risken.
Vi behöver naturligtvis ta hänsyn till den digitala suveräniteten och långsiktigheten i det. Och se till att vi förfogar över data och har tillgång till de system vi behöver. Sedan hur man löser det i olika fall, det blir ju mer en sakfråga. Men den digitala suveräniteten kommer att vara en fortsatt oerhört stor strategisk fråga. Inklusive hur skyddar vi vår data. Vi ser ju att olika aktörer jobbar väldigt hårt på att få data. Och då öppnar vi upp hela problemkomplexet mot Kina till exempel. Och det är naturligtvis...
Men är det inte något annat ändå att vi skulle förse Palantir med jättemycket känsliga uppgifter som vi har?
Nej, jag är
polisen
inte för
verkar
det.
Ju ha... Polisen verkar ju ha laddat in spaningsregister och sånt där i Palantir.
Utan att veta hur Palantir är uppbyggt hos polisen. Jag menar, du kan ju hypotetiskt, och jag vet verkligen inte hur de har gjort det här. Men du kan ju ha köpt systemet och du förfogar över systemet, och de kan inte hämta ut data ur din del av systemet. Men jag vet inte hur det där ser ut där. Det är en mycket, mycket relevant invändning.
En annan relevant invändning som jag bara vill ta upp som en avslutning här medan Johan försöker fly fältet här. Det är ju
han
det här som
håller på sig här. Han drar på sig jackan, men han är kvar i podden med högtalare. Han drar upp dragkedjan där. Nu får ni en live-rapport från Johans hall.
Tack Patrik. Men jag tänker, som Amanda tog upp, att Bildt stannar ju inte vid det här. Han vill ju också trycka in säkerhetspolisen i detta. Och i Sverige har vi ju en traditionell skillnad mellan inrikes säkerhet, inrikes underrättelse, utrikes säkerhet, utrikes underrättelse. Försvinner inte den om man slår ihop det här till en organisation? Amanda?
Jo, men det, som sagt, det är lite svårt att förstå vad som är det endgame med detta. Man kan ju ana, men det är ju inte nödvändigtvis samma som det som är uttalat. Jo, det är det ju naturligtvis. Varför dela upp det om man sen då ska samla det på en nytt ställe och en ny myndighet? Det är en mycket bra fråga. Mm.
Och nu i podden kanske det hörs ljudet från att Johan låser dörrar. Nej, Anders skakar på huvudet. Vi andra hör det.
Nej, men jag tänker, för det är ju en viktig fråga. Alltså, vi har ju det här, ibland pratar vi i Sverige om det här med Ådalen-komplexet, att man kan inte använda militära medel kopplat till civila saker. Men om man ska dra liksom, några hack till på liksom idén att slå ihop säkerhetspolisen, underrättelsetjänsten till någon form av jättelikt underrättelseverk eller något. Jag vet inte vad man ska då göra. Underrättelsemyndighet.
IB.
Nej, men alltså det man gör då, det är ju att man slår ihop information som typiskt sett både är om svenska medborgare med information som faktiskt handlar om underrättelser om främmande makt. Och på tal om vem som kan leda Sverige i framtiden, ett sånt verktyg skulle ju vara så att säga otroligt kraftfullt oavsett vem som blir regering. Så det här är också öppningen för någonting som kan bli ganska, ja, det är en väldigt mäktig apparat som då skulle ligga direkt under regeringen. Jag kan personligen känna att jag är inte helt bekväm med det, oavsett vem som är regering faktiskt.
Med tanke på att vinsterna är så pass oklara så finns det ju naturligtvis ett bekymmer där.
Mm. Men vi får väl konstatera lite att det är där vi är just nu. Vi har lite olika åsikter om detta i podden. Och det är väl som det brukar vara, att säga. Men det är väl liksom, vi får väl se hur samhällsdebatten rullar vidare. Jag kommer att ha ögonen personligen på de här tre sakerna vi pratar om. Liksom tidsplanen, går det här att genomföra? Hur ser trögheten ut i det här systemet? Vilka problem uppstår? Och hur undviker man att hamna i en situation där just överbefälhavaren kommer att fördubbla eller liksom dubblera den här typen av funktioner? För jag tror att det här är ett problem som egentligen ingen verkar ha svar på. Och det verkar vara också ett väldigt stort problem. Om det är så att Försvarsmakten för sitt operativa behov behöver vissa underrättelser, ja, men då måste de ju få det. Det får inte hamna i vägen för Försvarsmakten det här. Och det andra, det är väl det här liksom underrättelse. Hur ser samordningen ut av detta? Ska det ligga liksom under statsrådsberedningen nu? Det är liksom, hur ska funktionen vara? Ska det finnas en underrättelsechef? Hur ska det bli liksom? Och sen är det där med de privata inslagen. Jag tycker det är jätteknepigt. För mig är det en ganska stor fråga att liksom, vart den vägen leder. Jag kan bli ganska orolig för det. Det är väl mina personliga reflektioner av detta. Jag vet inte, Patrik är här och kan försvara sig. Vad tänker du om framtiden?
Nej, men nu har ju genomförandekommittén bollen. Och de har ansvaret att jobba igenom det här så att det här inte blir någonting som gör att era farhågor blir förverkligade. Så att det blir väldigt intressant att följa deras arbete.
Och jag förstår inte hur det ska gå till. Inte minst i personalfrågan. Därför att jag förstår inte var man ska hitta den här personalen för att bemanna upp. Egentligen överhuvudtaget den nya myndigheten, än mindre dubbla funktioner. Och jag är rejält bekymrad av det, för det är en väldigt kort tidsperiod och vi har inte råd med misstag just nu.
Nej, det är väl det jag kan känna också som väl en övergripande problematik. Den där jämförelsen just med att det är liksom att har Patrik rätt i att detta är ett window of opportunity, eller har jag pratat med rätt i att det är liksom att organisationen under uttryckning liksom?
Anders, lägg inte dina ord i min
mun. Vad sa du då? Du sa någonting.
Nej, jag sa att det är liksom, ska man göra det så om man tror att det blir en effekt, så är det bättre att göra det så fort som möjligt. Jag säger bara att vi har window of despair and doom.
Window of despair, förlåt.
Och du kallar det för window of opportunity.
Ja, men det är för att jag är positiv. Så, det var Mandani bland valet i morse, så nu är jag positiv.
Mm. Ja, det kan vi väl ha olika uppfattningar om också, men det är fel podd för
det. Det är kul att någon är det, kanske.
Okej, okay. Är det window of despair eller är det att organisera om brandkår under utryckning? Det får vi väl se. Jag är lite rädd för att den där brandkåren kommer att behövas väldigt fort, så att jag är lite skraj för omorganisationen just nu, måste jag säga. Men det är som sagt, där kan vi tycka olika och det gör vi uppenbarligen. Ja, det var dagens podd. Vi återkommer nästa vecka eller nästnästa vecka om det händer något i säkerhetspolitiken.
We'll be back.
Hej, hej.
Hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.